P3, Sveriges Radio.
Stockholm, augusti 1676. Sorlet stiger från den samlade åskådarskaran. Alla har de kommit för samma sak, att se häxorna brinna. Och just idag är det en särskild föreställning, för scenen som har riggats är makaber. Bålet är förberett, en stor trave med virke, brädor och stockar som tronar på marken. Mitt i högen har en kraftig träpåle rests, och vid den är en äldre kvinna fjättrad med järnkedjor. Hon står stilla, lugn i den mardröm som pågår runt omkring henne. På marken bredvid har en yngre kvinna tvingats ner på knä och lägger nu huvudet på stupstocken framför sig. När böden har svingat sitt svärd släpas hennes livlösa kropp och det nyss avhuggna huvudet bort och slängs bredvid den fastkedjade kvinnan. Hon tiger fortfarande. Ber varken till Gud eller böden om nåd. Publiken viskar. Det måste vara djävulen själv som ger den vedervärdiga gamla trollpackan kraft att stå emot dödsångesten. Inte ens när facklorna närmar sig bålet rör Malin Matsdotter en min. Och så tänds virket.
Det här är berättelsen om Malin Matsdotter. En vanlig kvinna utan makt som chanslös mot mobben och rättsväsendet blev den sista att offras i häxhysterins rasande lågor.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
En trollkvinna ska du inte låta leva. Så står det i Gamla testamentets andra Mosebok. Och det svenska 1600-talets lagbok vilar på gammaltestamentlig grund, vilket har sänt närmare 200 kvinnor och ett fåtal män in i döden på bara några år. Sverige har kastats in i fullskalig hysteri, där barn har diktat upp galenskaper om häxor som rövar bort dem till Blåkulla. Och de har blivit trodda. De fullständigt dåraktiga vittnesmålen har lett till långdragna rättsprocesser, tortyr och massavrättningar. Häxpaniken har färdats genom Mellansverige, där den har lämnat sönderslagna byar och splittrade familjer efter sig, för att till slut nå den kungliga huvudstaden. Där nu den 60-åriga Malin Matsdotter står på tur den här olycksdigra augustidagen. Hon har pekats ut som ondskefull trollpacka av barnen på Södermalm. Till och med av sina egna döttrar. Under evighetslånga förhör och rättegångsdagar har hon envist sagt sanningen. Hon har inte tagit med barn till Blåkulla och överlämnat dem till djävulen. Hon sysslar inte med svartkonster. Där många andra har gett upp, lämnat en falsk bekännelse och i desperation angett andra för att försöka rädda sitt eget skinn, har Malin behållit förnuftet. Som en sansad röst bland berusade dårar. Men det har inte hjälpt henne. Tvärtom har hennes envisa nekande lett till att hon nu står inför ett dödsstraff värre än de värsta mardrömmar. För där andra har mött bödens vassa ägg och fått en relativt snabb avrättning, ska Malin inte skänkas barmhärtigheten och halshuggas innan hennes kropp bränns. Hon ska levande förtäras av lågorna. Att Malin Matsdotters tid på jorden skulle leda fram till ett dånande häxbål fanns det inget som tydde på när hon lämnade sin hembygd för många år sedan. Malin är nämligen inte infödd stockholmare. Hennes rötter finns på en plats långt därifrån. På andra sidan Bottniska viken, i finländska Österbotten. På 1600-talet är Sverige stort. Erövringshungriga kungar har expanderat riket. Drömmen är att Östersjön ska bli ett svenskt innanhav. Och riktigt så långt ska det inte gå, men under århundradet plockar kungarna med svärd i hand åt sig landområden i alla väderstreck. I öster ligger de finska riksdelarna, som vid det här laget har hört till Sverige i flera hundra år. En stor del av de svenska undersåtarna är alltså finländare.
Det finns uppskattningar enligt vilka det bodde över 1 miljon människor i Sverige och Finland i början av 1600-talet. Och det har uppskattats att antalet finländare var ungefär drygt 300 000.
Det här är Marco Lamberg, docent i nordisk historia och författare till boken Häxmoden, berättelsen om Malin Matsdotter.
Många österbottniska bönder och annat allmogefolk brukade resa till områden väster om havet och för att sälja sina varor där. Och sen fanns det också många som sökte anställning, alltså jobb i Sverige och lät sig anställas till exempel som pigor och drängar i bonde- eller borgarhushåll.
Och där i Österbotten föds någon gång under 1600-talets första årtionden en flicka som får namnet Malin. Vi vet inte just var och inte heller precis när. Malins tidiga liv är i stort sett helt höljt i dunkel för oss, i likhet med de flesta andra vanliga människors tillvaro. Genomsnittsmänniskan lever och dör utan att lämna några beständiga avtryck i historien. Men Malin ska komma och bli känd. Och spåren efter henne ska bli rikliga. Och tragiska. I 21-årsåldern flyttar Malin till andra sidan viken och bosätter sig i Sverige. Hon slår sig ner i Stockholm, rikets största stad, med kanske så många som 40 000 invånare. Det låter kanske inte som så många idag, men i 1600-talets Norden är det en metropol som är mitt uppe i processen att få sin uppsnyggning. I Stockholm ekar hammarslagen och sågklingornas raspande över malmarna under stormaktstiden. Stan har växt från den ursprungliga lilla stadsholmen, dagens gamla stan, ut på de norra och södra malmarna. Den gamla befästningsmuren runt stadsholmen är riven. Medeltiden är på väg att städas ut. Gamla träkåkar får ge plats åt eleganta stenpalats, bebodda av landets elit, adelsfamiljerna och de rika köpmännen. På andra sidan Saltsjön, mitt bland de små trähusen och kvarnen som klänger sig fast på Stigberget, ligger byggarbetsplatsen där Katarina kyrka börjar ta form. Södermalms nya praktbygge. På söder finns också en del nybyggda, tjusiga stenhus som rika köpmän har låtit uppföra. Men på det stora hela är det de fattiga stadsdel. På Mariaberget, en av Söders mest attraktiva adresser idag, myllrar av små trähus på de branta gatorna. Och kanske är det där vi hittar Malin Matsdotter. Det är inte helt lätt att följa henne i spåren, men det finns sånt som tyder på att det är här hon bor.
Vi vet att Malin bodde någonstans på Södermalm. Det framgår tydligt av källmaterialet. Men det går inte att med säkerhet identifiera henne i de existerande mantalslängderna. Men vi vet på basis av rättegångsprotokollen att vår Malin, att hon försörjde sig som bastuägare.
Och i krokarna kring kvarteren Kattan och Kattrumpan ligger just Bastugatan. Så det är lockande att tänka sig att hon med sin sauna bor där någonstans. Men det enda vi egentligen kan vara säkra på är att hon lever sitt liv på söder. Förmodligen i en trästuga med en liten laggård inne på bakgården. 1600-talets Stockholm är fullt av djur. Kossor, höns, grisar som råmar och kacklar och grymtar på innergårdarna. Malin har träffat en man, Erik Nilsson, och gift sig. Vi vet inte hur de har det i äktenskapet. Men de lever tillsammans under en lång tid, 30 år. Kanske är de tillfreds. Kanske rent av lyckliga tillsammans. I alla fall en tid. Men maken Erik ska bli den som ger Malin den första knuffen mot hennes gruvliga öde. För han har en hemlighet som kommer att rasera inte bara hans eget, utan hela familjens liv. Men än så länge är den djupt begravd. Tillsammans med Erik får Malin hela 15 barn. Men bara två av dem, döttrarna Annika och Maria, överlever in i vuxen ålder. För barnadödligheten är skyhög på den här tiden. Livet är hårt. Stormaktstidens ständiga krig tär på folket som får se sina söner och makar skrivas ut och skickas iväg till arméns malande käftar. Och klimatet ställer till det, med ständiga köldknäppar som förstör skördar och orsakar svältår. Att få tillvaron att gå runt med mat på bordet och kläder på kroppen är en kamp för de flesta. Men Malin Matsdotters liv verkar ändå tuffa på. Maken har arbete. Och själv driver hon alltså en bastuinrättning där folk kan komma och bada bastu, tina upp sig och tvätta sig.
Om vi tänker på namnet på den sjätte veckodagen, lördag, så betyder ju lördag ursprungligen tvättdag. Och finskan har inlånat samma namn. Vi talar om lauantai fortfarande. Idealet var att folk tvättade sig åtminstone en gång i veckan. Och naturligtvis var kriterierna annorlunda. Men de ville inte vara smutsiga, utan de ville rengöra sig åtminstone en gång i veckan. Och det är mycket möjligt att Malin tänkte att hon kan utnyttja detta. Och det är mycket möjligt att hennes finländska bakgrund kom till uttryck när hon valde sig att försöka försörja sig som en bastuägare.
Malin och Erik hade kanske kunnat streta på tillsammans tills de sälla jaktmarkerna kallar på dem. Men så blir det inte. För när Malin är i 55-årsåldern är Eriks mörka hemlighet på väg att avslöjas. Han håller på med något i löndom och har gjort så ett bra tag. Men runt slutet av 1660-talet har han börjat bli oförsiktig. Och Annika och Maria har växt upp till två observanta flickor som ränner runt i huset och på gården. där de en dag blir vittnen till något onämnbart.
Stockholm, sommaren 1667. Den 12-åriga Annika ser sin pappa komma gående med en pall i handen och gå in till kostallet. Han klappar om kossorna och ser sig om innan han skrider till verket. Ställer pallen bakom den svarta kon och kliver upp på den. Och sen... Annikas ögon vidgas och något väller upp inom henne. Det här är fel. På alla sätt. Det känner hon instinktivt. Hennes egen far, det kan inte vara sant. Flickan står blickstilla, som paralyserad. Om hon inte rör sig, kanske det inte händer. Men det gör det. Hon vänder om och springer iväg och rycker andfådd tag i sin lilla syster Maria. Tecknar åt henne att vara tyst och knuffar henne fram till stället där hon nu stod. Och Maria ser också. Vänder sig mot Annika med blicken full av tårar och äckel. De står tysta och tittar på varann. Ingen kan någonsin få reda på det vidriga de har bevittnat. Särskilt inte mor. De måste bevara den här hemligheten. Begrava den långt inom sig. Och medan flickorna tyst smyger därifrån kliver fadern ner från bastupallen och drar upp hosorna.
Det här är en tung börda för två barn att bära. Men flickorna tiger som muren om det de har sett. Trots att de blir åskådare till samma sak fler gånger efter den där första sommardagen. Inte ett ord slipper över deras läppar. Tills fördämningen plötsligt en dag är på väg att brista. Året därpå. 1668. Olyckans år. Men inte bara för Erik, Annika, Maria och Malin. För samtidigt som tillvaron står på gränsen och rämnar för familjen på söder händer något i en annan del av landet. Något som kommer dra igång ett jordskred av ofärd. Och det är så stort att vi måste lämna Erik och Malin och deras döttrar en stund. Och bege oss på en tur norrut. Till Älvdalen. 11-åriga Gertrud Svensdotter måste vara dödstrött. Utled på de ständiga förhören som prästen utsätter henne för. Ända sedan i höstas, efter att hon grälat med pojken hon var lajetter tillsammans med, har det tjatats på henne. Det enda som hände var att hon vada ut i älven, korsa vattnet för att hämta jätterna som hade rymt över till en liten holme. Men pojken som var med henne tyckte kanske att det var pinsamt att det var Gertrud och inte han som vågade ge sig ut i den porlande älven. Så han påstod att Gertrud gick på vattnet ut till de förrymda valldjuren, som att hon hade magiska krafter. Det fick prästen nys om. Och sedan dess har hon förhörts gång på gång med samma frågor. Om hon står i förbund med djävulen. Om hon är en häxa. Eller håller på med trolldom, som det kallas för på den här tiden.
Jag har den föreställningen att ordet häxa inte användes under 1600-talet av svenskar. Utan man talade istället om trollpackor och trollkvinnor och trollkarar och säkert också om trollkärringar och trollgubbar. Men alla dessa begrepp betydde samma sak, alltså de hänvisade till en människa som var ond och som hade ingått pakt med djävulen och som ville vålla andra skada med hjälp av magiska konster. Häxor var människor som förorsakade olyckor och sjukdomar och dödsfall, såväl bland människor som bland husdjur.
Och ett annat barnvittne har dykt upp, som villigt har berättat om att Gertrud inte bara själv har varit på gästabud hos Satan i Blåkulla, utan också tagit med sig andra dit. Och till slut orkar hon inte stå emot, utan bekänner. Säger det de vill höra. Kanske i hopp om att bli förlåten och fri. Men det blir hon inte. Istället blir hennes bekännelse början på en explosionsartad händelseutveckling. För Gertrud uppmanas att berätta vem det är som har lärt upp henne i Satans konster. Och hon anger en kvinna, sin pappas nya fästmö. Och sen kan man säga, är häxhysterin ett faktum. De kommande åren ska trolldomsanklagelserna och hagla. Och liv kommer att släckas bland annat i Dalarna, Härjedalen, Ångermanland och Gästrikland. Innan det till slut ska nå huvudstaden med ett brak och ett dån. Det stora oväsendet har rullat igång. Ungefär samtidigt som Gertrud bryter ihop i Älvdalen krossas en familj i sitt hem där i träkåken på Södershöjder. Det har varit spänd stämning där mellan makarna Malin och Erik ganska länge. Det verkar som att något tynger Erik. Flera gånger har han sagt att han aldrig kommer att få en värdig död. Som att han har begått någon hemsk synd. Och han har varit avståndstagande, tycker hon.
Erik vill inte längre röra vid sin hustru. Vi vet att de har haft en rätt så regelbundet och livligt umgänge tidigare med tanke på att Malin hade fött så många barn. Men Erik verkade ha blivit melankolisk. Han blev tungsin och han var på dåligt humör och var mycket hård mot sin familj. Talade mycket bryst till sina döttrar. Det som också är intressant är att Erik tar med sig sin kniv när han går till sängs. Jo, man kan faktiskt fråga sig varför. Malin lade märke till detta och tänkte att Erik kanske tänkte ta livet av sig.
Inte ens när Malin släpper med honom till kyrkan för att ta nattvarden som han hoppat över så många gånger blir någon bättring. Hon kan inte för sitt liv förstå vad som har hänt med maken. Tills hon en dag tvingas stå öga mot öga med sanningen. Och då ångrar hon kanske att hon undrade vad det var som stod på. På 1600-talet är barnaga alls inte olagligt. Det är inte ens något som man avråder från. Tvärtom anses barn behöva ett kokstryk då och då för att det ska bli folk av dem. Så när döttrarna Annika och Maria har uppfört sig illa är det Malins plikt att ge dem en omgång med riset. Vilket också sker en marsdag år 1668. Malin piskar flickorna med en granruska. Och Erik hetsar på. Äggar Malin och slår mer. Men till slut får den äldsta flickan, Annika, nog. Hon tar sig ton mot sin far och skriker att visst, de kan slå henne. Men Gud vet vad som pågår där hemma. Och att hon inte längre kan hålla tyst. Hon måste berätta om faderns synd. Att han har stått över familjens svarta ko. Så som en tupp över en höna. Exakt vad som händer efter att hon yppat de orden vet vi inte. Men en gissning är att Malin slutar slå och låter granruskan falla medan budskapet sjunker in. Så som en tupp över en höna. Orden kan bara betyda en sak. Erik har begått en av de värsta synderna som finns. Tidelag. Otukt med djur. Ett brott som är strängt straffbelagt. Men inte alls ovanligt.
700 människor blev dömda till döden i Sverige mellan åren 1635 och 1778. Jo, straffet var faktiskt att gärningsmannen skulle avrättas och brännas. Och detsamma skulle hända för det nersudlade kreaturet. Och det som var exceptionellt i det här fallet var att en vuxen man, en rätt så ålderstigen man, en familjefar begick tidelag med kor. Det måste ha varit en skandal faktiskt. Jag menar att de flesta som dömdes var ju faktiskt unga män och tonårspojkar. Det kan också förklara varför Malin sedan fick sitt öknamn Rumpare Malin. Jag tolkar att det här öknamnet hänvisar till korumpan helt enkelt.
Och det är i och med det här som Malin Matsdotter, som alltså kommer att kallas för Rumpare Malin, dyker upp i de historiska källorna. För när sanningen har uppdagats kan inte Erik med och varken försöka neka eller hota och skrämma sin familj till tystnad. Skammen och ångesten har tärt på honom länge. Och kanske känns det som en lättnad att få gå till myndigheterna och bekänna vad han har gjort. Hans fall tas upp i slutet av mars och han ger snabbt chansen att sona sitt brott. Enligt lagen ska den som begår otukt med djur läggas i kvickjord, begravas levande. Och det är alltså inte bara gärningsmannen som ska straffas, utan också djuret som smutsats ner av synden. För inte bara är det här ett brott mot Guds ordning. På den här tiden är man också rädd för att det skulle kunna bli en avkomma, en naturvidrig korsning mellan människa och djur. Så får inte ske. Men så här mot slutet av 1600-talet känns det kanske lite väl drakoniskt att begrava folk levande. Så straffet blir oftast halshuggning och sen bränning.
Ja, med hänsyn till det, vad vi vet om motsvarande fall, är det mycket, mycket sannolikt att han halshöggs och att hans lik brändes och att askan grävdes ner i marken på avrättningsplatsen.
Malin Matsdotter är nu en tidelagares änka. och vi kan bara tänka oss hur det skvallras i kvarteren på Söder. Hon var kanske redan lite av en avvikare med sitt finska ursprung. Nu bär hon en skammens tyngd över axlarna och hamnar ännu lite lägre i rang. Något som ska komma att bli fatalt om några år, när de nordligare landskapens trolldomspanik når Stockholm. För den som har plumpar i protokollet sedan tidigare riskerar lätt att bli offer för elaka rykten om häxeri och svartkonst. Men Malin verkar reda sig. Under åren efter makens död driver hon sin bastuverksamhet vidare och har också ett annat extra knäck som barnmorska.
Man hade inte tillgång till utbildade och examinerade barnmorskor, utan istället anlitade familjerna kvinnor som ansågs veta förlossningens teknik, och Malin uppenbarligen betraktades som en sådan kvinna. Hon hade ju fött 15 barn, så hon var rätt så erfaren.
Och i kärlekslivet tar hon också nya tag. Gifter om sig med en ny man. Men de tycks inte ha det så bra tillsammans.
Ungefär bara ett år efter Eriks avrättning så hade Malin ingått äktenskap med en ny make, en man som hette Anders Arentsson. Men vi vet mycket lite om Anders. Men vi vet på basis av rättegångsprotokollen att samlivet mellan Malin och Anders var olyckligt. Att de hade ofta gräl.
Men 1670-talet bär på värre stormar än äktenskapliga vedermödor. För norrifrån närmar sig det okontrollerbara ursinnet Stockholm.
Våren 1675. Landsvägen mellan Gävle och Stockholm. Vinden tar fart och blåser upp en slöja av damm i ansiktet på 12-åringen som traskar fram på vägen. Han gnider sig i ögonen och tar ett nytt tag om säcken han bär med sig. Packningen och de slitna kläderna på kroppen är hans enda jordiska ägodelar. Och han är ensam i världen. Hans mamma förs kanske i detta nu ut på galgbacken. Och ett av de barn som vittnat mot henne är sonen Johan. Han som nu sparkar i vägrenens grus på sin väg till Stockholm för att bo hos släktingar som förhoppningsvis kan få ordning på honom. Men Johan Johansson Gris är förlorad. Hans färd går förbi spirande försommargröna åkrar, men i spåren följer honom ett avgrundsdjupt mörker. För i packningen har Johan med sig lögner och olycka som ska väcka Satans blossande raseri till liv även i den kungliga huvudstaden. Inte en kvinna ska gå säker när Gävlepojken har anlänt.
Sen historien med Gertrud Svensdotter i Älvdalen blev en rättssak för runt 7 år sedan har galenskapen tröskat fram i Dalarna, Härjedalen, Hälsingland, Ångermanland och Gästrikland. Där Johan Johansson Gris, pojken som nu vandrar mot huvudstaden, dyker upp i rullorna. Han är en budbärare från norr, kan man säga. En representant för det djävulska raseri som har lett till att över 200 människor har halshuggits och liken bränts på bål. De flesta av dem kvinnor, dömda på mycket lösa grunder. Rättegångslokalerna har svämmat över av vittnen som har kommit med berättelser, den ena mer orimlig än den andra, om hur kvinnor har rövat med sig barn till Blåkulla och utsatt dem för onämnbara fasor. Barnen har blivit inskrivna med blod i Satans bok och är därmed för evigt förtappade. Det är barnen själva som står för de flesta vittnesmålen, och Blåkulla tar således formen av ett barns föreställningsvärld. Det är kiss och bajs, jävlar som spelar trumpet med ändalykten och Satan själv som bolar med kvinnor rygg mot rygg. Ja, allt sker bak och fram i Blåkulla. Kvinnorna föder inte barn den vanliga vägen, utan till exempel genom näsan. Det är kanske inte så konstigt att barn hittar på sånt här. Och faktiskt kanske inte så konstigt att föräldrarna blir oroade. För även de mest sansade mammor och pappor blir nog skräckslagna vid tanke på att barnen far illa. Märkligare är det kanske att de lärda män som sammankallas för att döma i trolldomsmålen går med på att avrätta folk för de påstådda brotten. Även om det faktiskt finns tvivlare bland herrarna i de snabbt ihopsnickrade specialdomstolarna.
Vi kan utgå från att många under 1600-talet faktiskt trodde på djävulen och häxor. Men vi kan också utgå från att inte alla gjorde så. Det fanns enskilda, högt uppsatta personer som tvivlade på anklagelsernas sanningshalt. Men de verkar ha utgjort bara en liten minoritet. Det som var viktigast för överheten var att upprätthålla samhällsron, att hålla samhället så lugnt som möjligt.
Från myndighetshåll har kalkyleringen gjort så att det är bäst att gå folk till mötes. Avrätta några anklagade trollpacker i hopp om att stilla folkets blodtörst. Men den har som vi förstått ingen botten. Och istället blir rättegångsprocesserna bensin på lågorna. Och 1675 har vansinnet alltså bytt färdriktning från norr till söder och nått Gävle. Inte många mil från huvudstaden. Där pojken vi nyss mötte, Johan Johansson Gris, som är på väg till fots mot Stockholm, lämnar ett kaos bakom sig. Hans mamma har pekats ut som häxa. Det är mycket möjligt att han själv är ett av alla de barn som har vittnat mot henne. Nu sitter hon inlåst i väntan på sin avrättning. Och utan mor är pojken husvill och kan ju inte ta hand om sig själv, så han skickas iväg till sin moster i Stockholm. Tanken är kanske att Johan Johansson Gris ska få en ny chans i livet. Men hans ankomst kommer dra både honom själv och ett stort antal olyckliga kvinnor och barn ner i fördärvet. Bland annat vår bastuinnehaverska och barnmorska Malin Matsdotter och hennes två döttrar. Johan Johansson Gris, eller Gävlepojken som han kallas, vandrar in i stan, inkvarteras i mosterns hem på Södermalm och får snabbt nya vänner. Kanske blir han så fort populär för att han har många nya tricks att lära söderungarna. Till exempel hur man får uppmärksamhet genom att varna för trollpacker. Gävlepojken undervisar smutsiga barnaskarar om hur man hittar en häxa och hur man låtsas att få ett anfall och svimma när den påstådda trollpackan försöker föra en till Blåkulla. Och inom kort kryllar det tydligen av trollkoner på Södermalm. Gävlepojkens lärjunga kan peka ut häxor i vart och vartannat kvarter. Bland annat i Malin Matsdotters hemtrakter. Att häxsoppan har kommit till Stockholm bekymrar de lokala myndigheterna. Det har funnits några fall i Stockholm under tidigare år där kvinnor har anklagats för trolldom. Men de har röjts undan utan att orsaka större uppmärksamhet.
Människor flyttade också på den tiden och en kvinna hade flyttat till Stockholm från Hälsingland. Och hennes dotter som var 8 år gammal tyckte att en stockholmskvinna alltså förde henne till Blåkulla så gott som varje natt.
Flickans berättelse tas inte på allvar, utan man håller huvudet kallt och försöker lägga locket på.
Ja, istället beslöt myndigheterna att flickan skulle tas bort från sin mor och istället placeras på stadens barnhus. Det stipulerades också att en präst skulle säga att flickan skulle få kristendomsundervisning.
När Gävlepojken drar igång sin uppviglingskampanj bland stadens barn är rättsväsendet fortfarande inne på att lugna ner hela. Man försöker omplacera föräldralösa ungar till andra delar av stan för att splittra gängen. Men Gävlepojken själv blir man av med på ett något chockartat sätt. Under ett förhör häver han inför myndigheterna ur sig att han själv är en häxkar som har tagit med andra till Blåkulla. Och de dömer honom geschwint till döden. Fast förmodligen inte för att de tror på den lögnaktiga bekännelsen och planerar att avrätta honom, utan snarare för att de ska få bort honom från gatorna.
Jag tror att domen över Johan Johansson Gris återspeglar myndigheternas ambivalenta inställning till Blåkulla-historierna. Officiellt byggde domen ju på att Johan hade alltså erkänt att han också är en häxa. Men det verkar också ha varit så att myndigheterna insåg att dödsdomen var ett praktiskt sätt att röja undan honom. Att hindra honom att sprida sina historier och att hindra honom från att mata hysterin vidare.
Att Gävlepojken är oskadliggjord borde kunna tysta ner ryktespridningen och sladdret, tänker man kanske. Och det borde också hjälpa att Stockholm har en nästan förvånansvärt klarsynt borgmästare.
Olof Tegner rynkar bekymrat pannan medan han lyssnar på mannen som står framför honom. Det är man i affekt. En far som bedyrar att hans son har blivit utsatt för monstruositeter. Pojken har blivit bortförd på natten, i sömnen, till antifar själv. Satan på Blåkulla. Mannens röst höjs när han berättar om vad barnet har varit med om på helvetesbanketten. Men borgmästare Tegner gör en ogillande min och viftar med handen. Det förstår väl alla att ungen haft en mardröm. Han har inte blivit bortförd till Blåkulla av en trollkärring, utan drömt eller fantiserat ihop tokerierna på egen hand. Besökaren ser häpen på borgmästaren och drar sig missnöjd i skjortkragen och grovtyg. Så vänder han på klacken och trampar därifrån, osande av frustration.
Borgmästare Tengners linje verkar vara tydlig. Det är barnen som behöver ledas in på den rätta vägen. Inte kvinnor som ska släpas till yxan och bålet. Men trots rationella myndighetspersoner och försöken att få tyst på barnens häxbabbel är det tossigheterna som segrar. Motståndet är helt enkelt för hårt. Föräldrarna fortsätter att kräva att myndigheterna måste agera. Trollpackarna ska oskadliggöras. Och föräldrarna får stöd av flera av stans själasörjare, prästerskapet. Präster ligger på och begär att Blåkullafärderna måste tas på allvar. Så efter utredningar och förhör får Svea hovrätt i februari 1676 order om att inleda processerna i Stockholm. Bland de första olyckliga offren finns två systrar med tyskt påbrå, Anna och Britta Sippel. Malin är väl bekant med dem båda. Hon har förlöst Annas barn, till och med bott hemma hos henne några veckor, förmodligen för att vara till hjälp med en besvärlig graviditet. Och att känna en kvinna som blir utpekad som häxa, det är ytterligare en sak på listan över sånt som kan misstänkliggöra en. Anna och Britta Sippel ställs inför rätta tillsammans med ännu en kvinna. Barnligorna öser ur sig anklagelser till höger och vänster, och även lite äldre piger hakar på. Idag är nog en vanlig uppfattning att 1600-talets häxor är kvinnor som har särskilda kunskaper eller egenskaper, till exempel kloka gummor som håller på med naturmedicin, eller så kallade starka kvinnor som går sin egen väg. Men faktum är att häxan kan vara lite vem som helst. En del är avvikare, men det är inte sällan rekorderliga husmödrar med man och barn som blir offer för anklagelserna. Så hur kommer det sig att barn och pigor anger sina grannar, sina arbetsgivare och till och med sina egna familjemedlemmar?
Det var helt tillåtet för föräldrarna att använda kroppslig aga när de tuktade sina barn. Kroppslig tuktan var något som hörde till vardagen i så gott som alla hem. Och ja, och nu fick faktiskt barn en möjlighet att göra sig synliga, att få samhällelig makt, och detsamma gällde också pigor och drängar som i övrigt hade inget annat val än att lyda. Alltså Blåkullahysterin gav en möjlighet för barnen och för de unga att uppträda i sådana samhälleliga positioner som de annars inte hade tillgång till.
Bland de många vittnen som gladeligen berättar om allt ont de utsatts för utmärker sig några särskilt. Tre av dem är tonårstjejer, Lisbeth Karlsdotter och så två flickor som kallas för Myrapigerna. De blir en liten makttrio, ett mobbargäng som får andra barn att gå i deras ledband. Kanske har Malin koll på de tre tjejerna. Det kan till och med vara så att Myrapigerna bor runt hörnet från henne och att hon redan har sett dem stå och tissla och tassla. Och kanske har de redan börjat snegla på henne, den finska tanten med bastun. Hela våren 1676 rullas berättelse efter berättelse fram i hovrätten. Haranger om Blåkulla och påståenden om vilka som suttit där vid djävulens bord. Och när trädarna börjat klä på sig sina knoppar och försiktigt veckla ut några skitgröna blad börjar domarna att falla. Systrarna Sippel och ytterligare fem kvinnor döms till döden och avrättningarna drar igång i april. Malin Matsdotter kan mycket väl känna stanken från bålen på Södermalms galgbacke. Hur reagerar hon på det som händer? Att hennes grannfruar är döda efter att ha dömts för trolldomsbrott? Tror hon på anklagelserna? Vi vet förstås inte. Men med tanke på hur hon själv snart kommer att reagera på samma beskyllningar i rätten kan det mycket väl vara så att hon fnyser åt det som ungas dumma struntprat och förtal. Men det är livsfarligt struntprat som ska bli hennes egen ruin. För i maj år 1676 dyker namnet Rumpare Malin upp bland de utpekade. Och plötsligt står hennes egna döttrar, Annika och Maria, där i rättssalen. Och Malins väg mot undergången inleds på allvar.
Malins döttrar, Annika och Maria, förhörs. Och de, till en början vill flickorna inte erkänna. De vill inte erkänna att de har fört någon till Blåkulla. Inte heller vill de erkänna att deras mor är en häxa.
Malin Matsdotter själv har inte inställt sig i rätten. För att hon är krasslig, säger hennes döttrar. Men hon hämtas snabbt av rättens representanter och förs in i salen. Väl där säger hon att hon har ont i fötterna och tar av sig skorna. Barfota står hon där framför de höga herrarna som håller hennes liv i sina händer. Hon får veta varför hon är där. Det sägs att hon sysslar med trolldom. Malin har svar på tal. Hon är hellre i elden än lyssna på sånt prat, säger hon. Och det verkar som att hon inte är särskilt rädd för sina domare. Så kallas det första vittnet in. Den beryktade Lisbeth Karlsdotter. Hon rabblar upp de vanliga sagorna. Att Malin har varit i Blåkulla och att hon passar upp på djävulen där. Men Malin fortsätter att neka. Hennes döttrar kallas in igen. Och de slår båda två ifrån sig anklagelserna. Och sen är förhöret över. Malin, Annika och Maria får lov att gå hem till trähuset på Söder. Men de är inte friade. Oh nej. Fler rättegångar väntar. Och nästa gång Malins döttrar står inför skranket, bara ett par dagar senare, ändrar de sina historier. Nu berättar de att Malin visst har tagit dem till Blåkulla, lärt upp dem i svartkonsterna och att de själva har tagit barn till djävulen. Men varför vänder de sig mot sin mor?
När man läser rättegångsprotokollet framgår det på ett tydligt sätt att domarna utövade psykisk utpressning mot döttrarna Annika och Maria. En ganska skrämmande situation för unga kvinnor när de har fått stå inför boklärda herrar och när de har blivit förhörda av dem. Men det verkar också ha faktiskt varit så att de började tro att det som sades var sant, att de bara inte kom ihåg att de hade varit i Blåkulla, att de hade fört andra människor dit, att de helt enkelt inte längre kunde skilja emellan vad som var verkligt och vad som var inbillat.
Och det spelar ingen roll att Malin står fast vid sanningen. Att hon aldrig har farit till Satans vilda fester. Hon har ingen som vittnar om hennes oskuld. Hennes nya make verkar vara ute ur bilden. Kanske är han död. Kanske har han bara lämnat henne. Vid Malins sida står han i alla fall inte. Och vid midsommartid, efter flera turer i rättssalen där hon styrnackat nekat till trolldomsanklagelserna, har maktens män övertygats om inte bara Malins skuld utan också äldsta dotterns. Yngsta flickan Maria skickas ensam hem till stugan. Men Malin och Annika, som båda döms till döden, kastas i fängelse. Och Malin kommer aldrig återse sitt hem. Medan Malin förmodligen våndas och behandlas illa i fängelset, klagas det från rättsinstanserna i Stockholm. Hovrätternas roll är bland annat att döma om liv och död. Alla utfärdade dödsdomar måste prövas i hovrätten.
Vi vet att hovrätten ofta gav en mildare dom, att den förmildrade domen och ersatte dödsdomen med något annat, till exempel med penningböter. Och det har också framförts i den tidigare forskningen att det verkar ha varit en medveten strategi från överhetens sida, att hovrätten, alltså den högre rätten, framställdes som en mild instans. Men i det här fallet var saken inte precis. Hovrätten var inte så pass intresserad av att ta itu med trolldomsanklagelserna eftersom de var så mångtaliga.
Så kungen, som på den här tiden heter Karl den XI och har händerna fulla med att strida mot Danmark i det skånska kriget som rasar under 1676, får ta en paus från slagfältet och beordrar att en kommissorialrätt ska tillsättas i Stockholm. Alltså en specialdomstol med rätt att utfärda och verkställa dödsdomar i just trolldomsfall. Precis som man haft norröver. I juni har ledamöterna utsetts och verksamheten drar igång. Och på sommaren står vår Malin Matsdotter, Rumpare Malin, framför dem.
Södermalmstorg, juli 1676. Det är ett bord med en röd duk av kläder som skiljer dem åt och ljusår av utbildning och status. Malin skruvar på sig framför männen som sitter på sina stadiga stolar. I salen hänger en doft av det nya lädret som klär sitsarna. Själv måste hon stå, Rumpare Malin, tidelagarens änka som nu ska ransakas på nytt. Och de är redan missnöjda med henne. Hon har pressats att be trosbekännelsen och andra böner, men inte klarat av det. Nu står hennes dotter Maria framför henne och utslungar trots sitt påståenden om att Malin har lurat med henne och systern till Blåkulla. Malin skakar på huvudet. Hon har inte lockat vare sig sina egna eller andras barn någonstans. Och så vänder hon sig till rätten. Huvudet värker och hon är trött. Orkar inte försöka rabbla böner och bemöta befängda anklagelser. Hon är oskyldig. Rättens ledamöter häpnar över den gamla kvinnan som inte har vett att böja på nacken. Det här störska fruntimret borde lära sig veta hut.
Den nya kommissarialrätten håller till på Södermalmstorg, i det som långt senare ska bli stadsmuseet. Men här på 1670-talet är det en plats där ett dussin män avgör vem som ska leva och vem som ska dö. Och Malin Matsdotter är en svår nöt att knäcka, för hon vägrar bekänna. Det har nästan alla andra utpekade häxor gjort, trots att anklagelserna uppenbarligen är falska.
Bekännelsen var viktig redan med tanke på den dömdas själ, vad som skulle hända för honom eller henne i hinsidesvärlden. Att om den dömda erkände, så skulle han eller hon ha möjlighet till nåd inför Guds domstol. Men naturligtvis var bekännelsen viktig också redan med tanke på domstolens auktoritet och redan med tanke på samhällsron, alltså lugnet i lokalsamhället, eftersom det hörde till praktiken faktiskt att den som fick en dom skulle underkasta sig den. Det som var mycket exceptionellt i Malins fall att hon vägrade att erkänna. Och rätten skickade ju finska församlingens kaplan till fängelset för att försöka övertala henne, men kaplanen kom tillbaka och berättade att hon är bortom all räddning.
Malin har flera olyckssystrar som också släppas inför rätta. Och en av dem kommer följa med henne in i det sista. Anna Simons dotter, även kallad Tysk Annika. Hon har blivit utpekad av ett stort antal barn som trollpacka. Precis som många andra kvinnor har hon fått utstå glåpord och elakheter på gatorna. Hon har till och med blivit slagen av hysteriska pappor som tror på barnens berättelser. Så Anna Simons dotter har själv vänt sig till rätten, i hopp om att bli rentvådd. Men det är givetvis en falsk förhoppning. För det enda som händer är att hon låses in i fängelse. Precis som Malin har hon dömts till döden och hamnar framför den nya trolldomskommissionen. De två kvinnorna har också gemensamt att de rakryggat håller fast vid att de är oskyldiga. Och kanske bär de på ytterligare en likhet som ligger dem i fatet. De är båda besvärliga, uppför sig trilskt och inte alls som kvinnor förväntas vara. Särskilt Malin. Hon är inte på något sätt en mönsterkvinna.
På sätt och vis kan man säga att Malin utmanade tidens kvinnoideal, att eftersom hon betedde sig så bryskt inför höga boklärda herrar. Åtminstone ibland verkar hon ha använt ord som betraktades som oförskämda, oartiga, alltså sådana ord som egentligen inte borde yttras i en domsal.
Utredningen om Malin fortsätter under juli månad. Och när den börjar gå mot sitt slut kallas åter vittnen in och nya dyker upp. Ilskna mammor som hotar med att själva mörda Malin om hon inte döms till döden och avrättas snart. Hon tvingas stå öga mot öga med dem i rättssalen och lyssna på deras grundlösa beskyllningar. Men trots all galenskap som väller över henne verkar Malin behålla sitt förnuft intakt. Och hon har fortfarande ork att stå på sig. När en flicka avger vittnesmål och dessutom säger att Satan klättrar runt på Malin där i rättssalen får ungen svar på tal.
Men kom då och ta bort honom. Jag tror nämligen inte att djävulen finns så nära mig. Jag har aldrig haft någonting med honom att göra.
Men varken sinnesnärvaro eller förstånd leder henne ut ur den här trassliga härvan av lögner. Hon slussas mellan fängelset och rätten. Tills det slutligen blir dags för domen att avkunnas. De som ska avgöra Malins öde är en bukett av juridiskt, medicinskt och teologiskt kunniga herrar. Och de är inte sådana som Stockholms borgmästare, som verkar vara en förnuftig man som till och med ifrågasätter hela grejen med Blåkullafarandet. De här kararna är alla övertygade om Malins skuld. Hon är en trollpacka och hon ska således avrättas. Frågan är bara hur.
Domen över Malin och motiveringarna till dem har blivit nedtecknade ganska utförligt i kommissarialrättens protokoll. att rättens ledamöter faktiskt diskuterade vad som skulle vara den lämpligaste metoden att straffa Malin. Och en av de centrala frågorna gällde om hon skulle brännas levande eller om hon skulle halshuggas först. Och majoritetens åsikt blev att hon skulle brännas levande.
Men en av ledamöterna, läkaren Urban Hjärne, plockar ändå fram sin medmänskliga sida och tycker att man kan visa henne barmhärtigheten och nypas med glödheta tänger så att hon i alla fall svimmar av innan hon bränns. Men den förmildrande gesten röstas ner. Domen faller den 24 juli 1676. Och 3 dagar senare läses den upp för folket. Anna Simons dotter ska förlora livet genom halshuggning och kroppen ska sedan brännas. Men trollkärringen Malin Matsdotter ska levande brinna i elden. Den stora stan Stockholm har flera avrättningsplatser. En av dem är Galgeberget på Östra Södermalm. Det är en plats som bär på minnen av åtskilliga hängningar, steglingar, halshuggningar och likbål där brottslingars kroppar har förvandlats till förkolnade benbitar och aska. En kittlande plats för många av stans invånare som kan beskåda både avrättningar och de döda kropparna som kan bli kvar efteråt. Gränsen mellan liv och död är nästan utsuddad på Galgebacken.
Många tydde sig till något som vi skulle kunna kalla för skrock eller för vardagsmagin. Och man var i behov av varor och saker som innehöll magiska krafter. Och avrättningsplatserna gav människorna tillgång till sådana. Det var inte ovanligt att folk skar av bitar av de dödsdömdas kroppar. Till exempel fingrar användes mycket gärna och de lades sedan i öltunnor för att försäkra att bryggandet skulle lyckas.
Men tro på magiska krafter i syndares kroppsdelar, hur morbid tanken än kan verka, är som vi vet bara toppen på isberget. Tron på det övernaturliga i en märklig kombination med den kristna läran är en av de saker som har lett till att Malin Matsdotter den 5 augusti 1676 förs iväg på sitt livs sista färd. Hon hämtas i fängelset och tillsammans med Anna Simons dotter tas hon till avrättningsplatsen där bödeln, mäster Johan Larsson Whitlock, väntar. I historieskrivningen sägs det ofta att Malin dör på Hötorget. Men kan det verkligen stämma att man gör upp en stor eld på ett torg omgivet av träbebyggelse?
Brandrisken skulle ha varit alltför stor. Istället tror jag att avrättningen skedde där på Galgeberget eller alltså på Stigberget.
På vägen dit har Anna och Malin kyrkans män vid sin sida. Präster som in i det sista försöker få dem att erkänna. Men till och med nu, inför hotet om en plågsam död och evig förtappelse, står de fast vid sanningen. Anna Simons dotter är skärrad, ber till Gud och sjunger psalmer, faller till marken, står på knä och sträcker både sina händer och sin blick mot himlen. Men Malin går med stadiga steg. Inga tårar, inga böner. Hon biter av prästernas förmaningar och verkar inte ha ett enda stråk av rädsla i sig.
Myndigheterna tolkade ju hennes beteende som bryskt och ogodaktigt. Det är mycket möjligt att hon själv tänkte på att hon är oskyldig. Om hon inte bekänner så ljuger hon inte.
Äldsta dottern Annika sitter inlåst i fängelse och är inte på Galgebacken för att se sin mor berövas livet. Men yngsta flickan Maria är på plats. Och hon följer Malin hela vägen fram till bålet.
Det ropas, skriks och skrattas från folket som trängs runt om avrättningsplatsen. Att den oförbätterliga rumpare Malin ska få sitt straff har knappt någon missat. När böden leder henne upp på högen av bråte som snart kommer fatta eld under hennes fötter, vädjar dottern Maria till sin mamma. Bön faller henne att bekänna, att erkänna sina brott för att rädda sin själ. Maria ropar, lirkar och ber, men Malin stirrar bara stint på henne. Det enda hon har kvar att ge sin dotter i vrede. Blicken ljungar när hon läser lusen av Maria, som nu inte bara har tagit livet av sin far, utan också farit med osanning och drivit sin egen mor i fördärv och ofattbara plågor. Hennes budskap är benhårt. Må fan ta Maria och behålla henne för evig tid.
Så kedjas den drygt 60-åriga Malin fast vid pålen som sticker upp i bålet. Med kätting av järn. Kanske hängs också en påse med krut runt hennes hals. En nådens handling. För om krutpåsen exploderar i elden förkortas möjligen hennes lidande. Framför henne lägger Anna Simons dotter sitt huvud på stupstocken. Hon har bödelsvärdet att släckt hennes liv. Läggs liket på bålet medan blodet pumpar ur den huvudlösa halsen. Kanske tittar Malin ner på det tomma skalet som en gång var Anna. Kanske har hon blicken fäst rakt fram, ut i intet. Och så sticks den stora högen av brädor, bjälkar och stockar under henne i brand. Flickan som lämnar sin barndoms Finland och begav sig till Stockholm för att få en bättre tillvaro slutar sina dagar ihjäl pinad av eld och giftig rök på det Södermalm hon har bott hela sitt vuxna liv. Flammorna som slår upp runt henne bara växer och snart kan den dånande elden ses från hela norra sidan av stan. Och när bålet har brunnit ut och inget längre finns kvar av de falskeligen anklagade Malin och Anna fortsätter allt som förut. Trion av tjejer, Lisbeth Karlsdotter och Myrapigerna går på i sin tyranni. Lisbeth har skrävlat om att hon minsann kan sätta dit varenda kvinna i hela Stockholm. Så att det till slut bara är hon och hennes två kumpaner som är vid liv i stan. I fängelse sitter fler kvinnor som har pekats ut som häxor och som ska dö för sina påstådda brott. Men i september tar allt plötsligt stopp.
När rätten fortsatte med sina förhör och plötsligt brast en flicka i tårar och erkände att hon bara hade ljugit och att också alla andra hade gjort så. Och man ser hur snabbt rätten reagerade. Så gott som alla de centrala vittnena tillkallades och förhördes och så gott som alla erkände att så var faktiskt fallet, att de bara hade spridit lögner.
Från att utpekade häxor har ransakats sitter nu de påstådda brottsoffren på de anklagades bänk. De kvinnor som har dömts till döden frias från misstankar och släpps i fängelset. Och det vore tröstande att kunna avsluta den här historien med någon strimma av ljus. Men allt det uppslutar som det börjar, med lidande och tragedi i alla led. För rätten dömer flera av barnen och de unga vittnena hårt. Piskstraff, tukthus och för de mest förhärdade lögnarna, döden. Fyra ungdomar, bland andra Lisbeth Karlsdotter, avrättas trots sin unga ålder efter att hela debaklet avslöjats. Malins flickor, Annika och Maria, får leva vidare med bördan av att ha orsakat sin mammas makabra död. Och eftersom de har ljugit i rätten slipper inte heller de undan lagens straff. De hamnar på tukthus, förvisas sen från stan och försvinner mot en oviss framtid. Malin Matsdotter blir den sista i den långa raden av kvinnor som offras i den groteska rättsskandalen, de svenska häxprocesserna i slutet av 1600-talet, som har fått namnet det stora oväsendet. Så här i efterhand kan det verka som att en sorts masspsykos griper tag i stora delar av Sverige under de 8 åren som processerna pågick. Och när de är över rentvås de kvinnor som inte hunnit bli avrättade. Men för de som redan mist livet ges ingen upprättelse. I synnerhet inte för Malin.
Kommissarialrätten utfärdade en lång slutrapport och också Malins fall behandlades utförligt där. Men det är uppenbart att rätten inte alls funderade på sin egen delaktighet, utan alla skuld lades på dem som hade ljugit, som hade spridit falska anklagelser. Och Malin presenterades som en besvärlig, okudaktig individ, en kvinna som svor ofta. Det var helt säkert meningen att presentera henne som en undersåte som riket inte hade något behov av. Man ser ingen självreflektion från rättens sida.
En kvinna som Malin Matsdotter, invandrare med låg social rang, är rättslös inför makten, lagen och moralen. Och hon fastnar i historien som en oönskad individ. Den halsstarriga och irriterande häxan och änkan till en tidelagare, rumpare Malin. Men istället kan vi välja att minnas henne som en individ som envis stod fast vid sanningen i ett lögnens kaos. En symbol för sunt förnuft mitt i vanvettet. En sanningens martyr.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Tove Palén och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.